Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag såg aldrig min vackra häst igen. Många år har gått sedan den här olycksaliga kvällen, men jag tänker fortfarande på henne. Jag hoppas att hon slapp plågas. Att Gloman visade någon form av barmhärtighet alldeles för slutet. Nu är det min tur att varna dig. Om jag bara lyssnat på min kamrat den där kvällen. Åh, allt skulle ha varit annorlunda. Snälla, du måste tro mig. Gloman finns. Och nu var han ute efter din häst. Ser du inte hur månen vilar kall och blå? Där borta, alldeles vid fönstret. Det är ett dåligt tecken. Tro mig. Och snälla rara, du måste tro mig. Ingen vet exakt när han ska dyka upp. Men det sägs att en underlig sång börjar eka i stallet strax innan Gloman kommer och bankar på stalldörren.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se.
Hej och välkomna igen då till ett avsnitt av Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag är det lite speciellt. Det är jag, Anna Bågstam, som sitter här och jag är Gamla stans bokhandel. Och idag är Gamla stans bokhandel fylld av ödesryttare, för idag är Helena Dahlgren här.
Ja, precis.
Ja, välkommen Helena.
Tack så mycket, det är jättekul.
Och du har ju varit med i vår podd tidigare.
Ja, det var väl jag och Mats Strandberg, va, som pratade skräck här också för ett år sedan.
Ja, något sånt, ett år sedan kanske.
Det var väldigt kul, kommer du ihåg den här högen jag hade med mig då?
Ja, absolut. Det är ingen som jag tror glömmer den högen.
Nej.
Efter att ha
jag skulle släppa med mig några favoriter. Jag tror
det blev liksom två kassar. Ja, men så är det. Men jag kanske ska, för de som inte lyssnade då för två år sedan när vi pratade skräck, så kanske jag ska nämna att du är ju vår Queen of Darkness. En legendarisk skräckdrottning, men du är också författare till Star Stable och Ödesryttarna.
Stämmer.
Och jag tänkte nästan att det är bra om du börjar berätta lite allmänt om Ödesryttarna.
Ja, Ödesryttarna är ju med i ett spel som heter Star Stable som är super, super populärt bland lite yngre spelare. Jag vet inte om jag har de exakta siffrorna nu, men jag tror att det är 1 miljon ungefär användare i världen, give or take. Och det förstod inte jag, men jag skrev lite bakgrund, så blev jag tillfrågad av Star Stables gamla creative director. Star Stable är ett svenskt spel och det fokuserar på tjejer och vänskap och hästar och magi. Och det finns en ganska tung fantasy-del som jag tycker är väldigt rolig. Och jag blev tillfrågad av honom för 4 år sedan nu att utveckla böcker baserat på spelet. Och den här boken som vi pratar om idag, Spökhistorier från Jorvik, det är min femte bok om ödesryttarna. Och ödesryttarna är 4 unga tjejer, ganska vanliga tjejer, som bor på en fiktiv ö som heter Jorvik, där underliga saker händer. På ytan så är det en hästö och en naturö, men under ytan så händer det mycket saker. Det är en episk kamp mellan ont och gott som pågår. Och så finns det ju spöken och oknytt och massa härligt i skogarna också. Så att det är ett väldigt häftigt mytologi att skriva sig in i. Och det som är lite extra roligt med den här boken och även min förra novellsamling som kom förra året, 4 berättelser om Jorvik, är att de är helt skrivna från scratch. Om man tar trilogin så bygger den på ett gammalt dataspel som heter Starshine Legacy, lite löst. Så där fanns det redan när jag kom in i arbetet för 3-4 år sedan nu ett synopsis där jag visste lite grann. Jag fick ganska fria händer, det fick jag. Mm. Vilket var väldigt skönt. Men det fanns också vissa delar som skulle vara med. Mm. Men nu är det jag som sitter och skapar. Mm. Och det är väldigt häftigt att se vad som har hänt de senaste åren. Mm. Att böckerna har kommit ut nu på, jag tror, 7 eller 8 språk. Och det har hänt saker också i spelet, inspirerat av böckerna istället för bara tvärtom. Och för mig som alltid har varit en sån här popkulturnörd som... Du vet, jag har ju skrivit böcker inspirerat av Twin Peaks och skräcknoveller inspirerat av H.P. Lovecraft. Och jag tycker väldigt mycket om den här växelverkan mellan olika medier. Och jag delar nog inte in heller medier på det sättet. Så jag tänker att det snarare handlar om stämningar.
Mm. Men väldigt kul. Ja, verkligen. Det är jätteroligt. Mm. Det är ju superspeciell historia eller bakgrund.
Det är ju det.
Men det man tänker då, för nu är det ju spök. Dags, höll jag på att säga, i Jorvik. Äntligen.
Alltså jag har smugit in jättemycket spöker de tidigare också faktiskt. Ja, jag tror att jag fick skriva en helt uppenbar nu för att min förläggare tröttnade på att jag alltid skulle kuppa in en massa spöken.
Men, och då undrar man ju, kuppas med spökena in i spelet nu också då kanske?
Ja, de har ju funnits där varje Halloween. Det finns ju en massa skojiga uppdateringar som görs. Och en av novellerna i boken är faktiskt...
Man kanske ska dra lite bakgrund om liksom boken nu så man förstår vad det är för något.
Precis. Det här är ju en... Det är lite inspirerad av typ 1001 natt och... vad heter den? De Camerone. De här gamla berättelserna som har en ramberättelse som sen på något sätt blöder in i... De individuella berättelserna.
Exakt.
Så att om man ska ta vad som börjar här, och det är ganska spoilerfritt tror jag för er som inte har läst.
Ja, precis, vi jobbar ju ibland med spoilers.
Vi gör ju det faktiskt. Ja, jag tycker att spoilersamhället är helt överskattat faktiskt. Ja. Jag har inga problem med spoilers, men jag ska inte spoila. Ja. Nej, men det börjar med att de fyra ödesryttarna alla får ett mystiskt brev från en okänd person. Där det står rid till Gyllenåsarnas dal, som är en väldigt speciell plats till och med Jorvik motto.
Och det, man gör ju det om man får ett brev till
Gyllenåsarnas dal. Ja, är man ödesryttare så gör man det. För de är ganska inne på att rädda världen. Ja. Och, de har ju fått släcka bränder nu ganska mycket i de tre första veckorna.
Så det här är liksom
Det är bara baggis. Så de rider dit en och en för att de har fått stränga instruktioner om att inte berätta för någon. Och väntar väl sig kanske att någon ska sitta där. Men de träffar bara varandra. Och de sitter över lägerelden, skymningen börjar falla därefter mörkret. Och de tänder en brasa och äter lite godis. Och så kommer de på att nej, men medan vi väntar, för de vill ju ta reda på vem som har lurat dit dem, så kan vi väl berätta spökhistorier för varandra.
Och, som man gör.
Ja, som man gör, precis. Eller jag gör alltid det i alla fall. När jag var liten så berättade jag alltid spökhistorier. Och jag är uppvuxen på ridläger och sådär. Och då var det alltid så att man satt
faktiskt... Och skrämde upp varandra hela nätterna.
Exakt. Jag var den personen. Så att då turas de om, de fyra ödesryttarna, att berätta varsin historia. Som på något sätt bygger kring deras egna liv. För att premissen är att vad är det otäckaste som har hänt dig? Och tack och lov så har de varit med om det otäckheter då.
Tack och lov.
Ja. Men sen några berättelser in så börjar de ana att det är ju någonting som inte står rätt till här. Och då förstår man att det finns
en koppling.
Precis. Så att jag har jobbat väldigt, väldigt mycket med de olika trådarna i de här berättelserna. Och det är svårare än vad man tror. Då kommer det släppas på ljud sen också. Individuellt. Så då var ju, mitt mission var ju dels att nej, men allting måste funka.
Men hur gör man med ramberättelsen då, undrar jag ju.
Hur gör man då? Precis. Man får vara väldigt subtil.
Ja, jag tror du skulle säga man låter Stefan Sauk läsa
Exakt. Ja, det är faktiskt min lite go-to-grej att låta Stefan Sauk läsa saker. Nej. Nej, men man får ju jobba ganska mycket med subtila små ledtrådar. Det får inte bli för övertydligt. Så att de här historierna ska ju då fungera var och en för sig. Och vara läskiga in its own right. Men man ska också, om man köper boken eller lånar den på biblioteket och läser den här fysiska boken som också har jättefina illustrationer.
Exakt.
Ska man kunna känna sig lite tillfredsställd med att aha, det var så. Så att det var knepigare än vad jag trodde först faktiskt.
Så det är varje ödesryttares egen novell så att säga som är det som kommer på ljud.
Men... Plus den här bonusnovellen. Precis. Okay. Så att hela ramberättelsen är för boken.
Aha, okej. Då fattar jag. Det är alltså inte Stefan Sauk, utan det är
det är faktiskt Emma Öst på Star Stable som läser in. Hon läste in den förra novellen också. Gjorde det jättebra.
Gud vad fint. Jag tänker vi ska prata lite om novellerna sen. Men först tänkte jag nästan att det man undrar är ju så här, varför man gillar spökhistorier så mycket och varför man liksom behöver spökhistorier.
Mm.
För du sa ju liksom att du berättade det mycket när du var yngre och var på ridläger och gör sig igen det själv från när jag var liten och sådär.
Man älskar ju att bli skrämd, tror jag, under kontrollerade omständigheter. Mm. Och det är just det, tror jag, som är den springande punkten. Att man vet hela tiden i spökhistorier att man är trygg. Mm. Man sitter i sin fåtölj med sin katt i knät eller ligger nedbäddad i sängen eller i badkaret. Och ute kanske vinden blåser och världen går åt helsike. Men just där och då så är man trygg. Mm. Det är en slags kontrollerad fas, lite grann som åka berg-dalbana.
Jag relaterar inte här, för jag åker inte berg-dalbana.
Nej, det gör jag inte. Jättemycket berg-dalbana.
Ja, det vet jag ju också
att det gör. Precis. Men jag tror också att spökhistoriernas funktion har varierat under historien. Om man går tillbaka kanske 100-200 år i tiden, då hade ju spökhistorier en livsviktig funktion. Det handlade om att varna för farliga saker. Om man till exempel tar Näcken, så bygger hela den legenden i att de flesta barn inte var simkunniga.
Ja,
och att man kanske levde nära strömt vatten.
Ja.
Då är det ju ganska bra att hitta på en skitläskig figur som tar barn nära vatten. Och samma sak med skogsrået.
Just det.
Om man lever nära en skog och kan sjunka ner på myren.
Mm.
Så att förr i tiden fungerade spökhistorier mer som någon slags varning.
Mm.
Men nu för tiden tänker jag att det kanske snarare handlar om, nu tar jag på mina små skelettörhängen här, den här ganska tråkiga omständigheten att vi alla ska dö en dag.
Ja, och att det är det
man... Ja, jag tror att det för mig i alla fall alltid har varit mitt motiv till att närma mig. För jag började ju läsa Stephen King när jag var 8 och såg V när jag var 5 och älskade verkligen spökhistorier helt ohälsosamt mycket som väldigt, väldigt litet barn. Och som ett väldigt fekt och ganska sjukt barn faktiskt också. För jag hade väldigt mycket underliga sjukdomar när jag var liten. Jag hade ofta hög feber, jag hade falsk krupp, jag hade dubbelsidig lunginflammation. Jag var den här klassiska tropen för författaren som dör på någon hed på 1800-talet. Så jag får ju tacka att jag levde nu och inte då faktiskt.
Och där har intresset för döden.
Jag tror det faktiskt. Jag tror det. Jag var nära att dö när jag föddes till och med. Föddes väldigt tidigt och hade nog inte klarat mig om jag hade fötts bara något år innan. Så att döden på något sätt har alltid varit närvarande i mitt liv. Vad muntert det blev nu, hörni.
Ja, precis. Det blir oerhört glatt samtal.
Ja. Nej, men det tror jag att man är olika. Jag blev intervjuad för GP för några veckor sedan apropå en ny studie som hävdar att skräckälskare har hanterat coronakrisen bättre.
Ja, det läste jag också.
Och då ringde de mig.
Direkt för att fråga om du hade.
Precis, ja, och då sa jag det faktiskt. Ja. Jag tror att det finns olika typer av människor i livet. Det finns de som absolut inte vill kännas vid fiktiva, obehagliga saker. För de menar att det verkliga livet är obehagligt nog. Och det är ju en fair point liksom. Men sen så finns det också vi som bearbetar livets hemskheter genom fiktiva hemskheter. Och då kommer man ju tillbaka till det här kontrollerade. Att man kan bygga upp det själv. Och man vet att när jag lägger ifrån mig den här boken, och då kommer ju Donald Trump fortfarande president och fortfarande ha en pandemi som har dödat flera miljoner människor. Men kanske på något sätt att jag genom att läsa den här berättelsen har kommit närmare min egen förestående död och därigenom livet, tror jag. Jag tror att man lär sig mycket om livet genom att läsa och konsumera skräck.
Väldigt intressant.
Eller hur?
Men och kopplat till det kan man säga att när man läser de här novellerna, så om man har sett mycket skräck och om man har läst mycket skräck och om man gillar det och så, då finns det ju en del tydliga inslag eller influenser eller man ska säga som man direkt känner igen.
Gud, vad
som
kul.
Jag tycker är väldigt så starkt förknippade med spökighet.
Gud vad roligt att du säger det, för att det är ju väldigt mycket en ogenerad flört med mitt eget skräckliv. För 4 år sedan skrev jag en bok som heter 100 hemskaste.
Exakt.
Som är en slags popkulturell och litterär självbiografi över mitt förhållande till skräck. Och nu kan man säga att jag har skrivit den fiktiva versionen. Så att i varje berättelse har jag ju då smugit in små och ibland ganska stora små referenser.
Ja, typ till... som en ond docka.
Ja, en ond docka.
En
precis.
Stor man, referens.
Ja. Exakt. Ja, för det är den första av ödesryttarnas berättelser. Det är ju Faster Amals docka.
Exakt.
Där ödesryttaren Lindas faster, som älskar att gå på loppis, kommer hem med en väldigt obehaglig viktoriansk porslinsdocka.
Det är väldigt mycket obehagligt.
Ja, det är ytterst obehagligt. Och jag hade faktiskt en sån docka när jag var liten. Min gammelmormor som var född 1900 gav mig en docka som hon själv hade haft när hon var liten. Mm. Och det obehagliga med den dockan var att dels den var ju porslin. Mm.
Hade den riktigt hår också?
Ja, för det säkert. Är det har ju den här dockan i berättelsen.
Ja. Absolut.
Nej, men den var så stor, så den såg ut som en riktig liten flicka. Ja. Och den satt på en karmstol i mina föräldrars sovrum.
Och bara stirrade på
och bara stirrade. Och det var helt vidrigt. Och jag gömde den ibland faktiskt. Mm. Jag gömde den i garderoben. Och jag tror att där och då som den här grejen som hände Linda i den här berättelsen. Mm. Att dockan började flytta sig i lägenheten. Det var där som det på något sätt började. Så att den berättelsen är ju väldigt mycket en kärleksförklaring till gamla viktorianska skräckyttringar. Jag älskar ju också sådana filmer som nu utspelar sig The Others, tror jag, under andra världskriget. Men det finns ju den här lite tidlösa känslan i den också.
Mm. Absolut.
Så att det är ju den lite mer klassiska spökhistorien, tror jag, i novellsamlingen.
Är det därför den kommer först i novellsamlingen?
Ja, jag tror det.
Mm. Och sen, det är ju lite som en inkörsport. Här börjar med den här klassiska.
When in doubt börjar med den läskiga viktorianska dockan.
Ja, exakt. Det är något man kan ta med sig, tycker jag, om man ibland tvivlar.
Det var också den jag skrev först, faktiskt. Så att det här är ju väldigt mycket klassiska gamla spökhistorier. Jag minns att jag läste heter den Rosa handen, eller sånt där. Du vet, den här spökhistoriesamlingen som kom på 80-talet någon gång, som jag läste.
Sen som att väldigt många har läst om man tillhör den generationen.
Precis, som man hade född 70-80-talet där.
Exakt.
Så det var också en inspiration, givetvis. Och den andra berättelsen som jag ansprättade heter TikTok.
Ja, men exakt. TikTok, jag tänkte att vi skulle komma in på den. För där, ja, precis, den heter TikTok.
Den är köpt av Kina.
Den är inte så viktoriansk. Ja. Nej, men nej, för där är det ju det här elementet med en klocka och tid.
Just det.
Och tiden som faktor. Det är också någonting som används ganska mycket i spökhistorier och i resor med liksom i tiden, om man ska säga.
Ja, när det gäller den så finns det två stora inspirationskällor för mig. Dels ser du förstås Agnes Cecilia, och ni minns den där scenen med klockan som börjar ticka baklänges när Nora är ensam hemma.
Precis.
Och det är egentligen då som det verkligen börjar avslöja saker i den boken. Men den stora inspirationskällan är faktiskt de här gamla episodskräckisarna som går lite åt sci-fi-hållet, typ Tales from the Crypt, vad heter den? Alfred Hitchcock Presents, Twilight Zone, de här korta, halvtimmeslånga avsnitten som brukade sändas typ på fyran, så här vid 11-tiden på kvällarna när jag var liten.
När man är uppe.
Nej, men, ja, men precis, jag hade en egen tv på rummet och där såg jag allt från
Twin Peaks till V. Man tänker typiskt lämpligt att just du har det också.
Ja, precis. Mm. Så att det var också en jättestor inspirationskälla där, och tid är ju väldigt obehagligt.
Mm.
För den kommer ju att rinna ut återigen.
Ja. Det här dödstemat.
Ja, precis. Ja. Och det är det som Ann upptäcker där. Mm. Att när tiden börjar gå baklänges så...
Nu ska vi inte spoila det här. Förlåt. Måste avbryta det.
Just det.
Ja. Nej, men precis. Det är ju typiskt klassiskt sånt inslag. Nej, men och sen finns det ju andra typer av spökighet. Liksom. Mm. Är det någonting som du har tänkt att... Eller, för jag tänker, när man har din bakgrund och verkligen kommer från en så här sann kärlek till skräck och konsumerar mycket skräck och så. Är det någonting du har liksom tänkt på när du ska skriva spökhistorier som riktar sig till en lite yngre publik? Är det någonting man måste göra avkall på, eller måste man liksom, hur tänker man då?
Alltså jag har nog ett ganska all in. Jag tror att både min redaktör och förläggare håller med om det. För de blev ganska rädda när de läste de här berättelserna. Men jag tror väldigt mycket det handlar om hur man skriver också. Mm. Och jag har ett motto alltid när jag skriver egentligen. Det är att det får gärna bli mörkt. Det ska bli mörkt tycker jag. För att jag tycker själv inte om att läsa böcker som helt saknar svärta. Då blir det ointressant för mig. Men man får inte överge hoppet i karaktärerna hos läsarna.
Och det är där det hänger på. Liksom.
Precis. Så att det händer ju obehagliga saker här. Och det stämmer egentligen för alla böckerna med Mödesryttarna. Mm. Alla de har ju ganska svåra bakgrunder. Mm. Faktiskt.
Ja, precis.
Det är ju ingen walk in the park för någon av dem egentligen. Och det är därför de behöver varandra så mycket också.
Mm.
Men jag är väldigt noga med att det ska sluta bra. Och att det är de som är hjältarna.
Mm.
Och det kan jag också säga, jag kommer aldrig döda en Mödesryttare. De
måste finnas. Där kan man känna sig trygg.
Ja, andra personer kan dö. Men
det här var alltså ingen spoiler.
Nej. Så att man behöver aldrig vara orolig för att ödesryttarna ska klara sig. Det vet man att de kommer göra. De kommer rida iväg på sina hästar och de kommer åka hem till stallet och de kommer äta av Hermans goda kakor. Så att, jag tror att man balanserar skräcken med myset så går det bra. Men med det sagt har jag en berättelse på slutet som är väldigt otäck.
Ja, exakt. Det är inte så mycket mys i den.
Det är det faktiskt inte. Precis. Alltså, jag tycker det är lite mysig ändå, för nu spelar det sig stallet. Och stall för mig är en väldigt mysig plats. Mm. Den här varma doften av hö och hästarna som står och tuggar och sådär.
Ja, men exakt.
Mm. Men just det... därför blir ännu otäckare i och för sig, för man placerar någonting obehagligt där.
Exakt. Det är ju härligt. Vilken av dem gillade du själv mest att skriva?
Oh, det var svårt. Alltså jag gillar alla jättemycket på sitt sätt. Mm. Men för mig är det nog dött lopp, pun intended, mellan den första som handlar om Linda och dockan. Mm. För att den är en sån himla kärleksförklaring från mitt håll till de berättelser jag själv läste och lyssnade på och tittade på när jag var liten. Men sen också faktiskt Legenden om Glowman som kommer från ett helt annat håll. Den avslutande bonusnovellen.
Mm. Och den, alltså den otäckaste.
Ja, precis. Den är ganska otäck. Den utgår faktiskt
från... Den är även på svart papper.
Ja, precis. Den är tryckt på svart papper. Extremt otäckt. Inverterat med vit text. Ja. Väldigt otäckt. Mm. Otäckt där. Och den bygger ju faktiskt på en väldigt, väldigt perifär karaktär som var med i en Halloween-uppdatering. I spelet Star Stable. När jag gör research inför böcker så brukar jag gå in på YouTube och kolla på olika Star Stable-klipp. Och gärna då Halloween-klippen. Och i min förra berättelse, som kom novellsamling som kom förra året, så skrev jag om Galloper Thompson som är en huvudlös ryttare. Yorick har ju såklart också en huvudlös ryttare.
Yes,
måste man ju ha. Och nu såg jag en otäck figur i en sadelkammare och hörde en läbbe liten tjej som stod och sjöng en så här klassisk, du vet.
En läbbe liten tjej också.
Så, fast en annan text. Och det var Glowman. Och det fanns inte så mycket nedskrivet om honom då, men jag kontaktade Star Stables narrative director, numera creative director, och frågade, vad har vi på Glowman? Och då skickade han
bara, inte typ hej.
Nej, ja, men jag sa
utan, vad har vi på Glowman?
Ja, och då fick jag lite mer bakgrund kring den figuren och tänkte att, men jäklar, det här måste jag ju få in på något sätt. Så då lyckades jag övertala mitt förlag om att jag skulle få ha en bonusnovell. Och den är ju rolig för att den är så pass otäck och att den jobbar mycket med skrämsel.
Ja, men exakt. Men det är ju också en gradvis, tycker jag, liksom uppskrämningsnivå i den här novellsamlingen.
Det
börjar man leds in försiktigt med den viktorianska dockan och sen kan man säga att det går mot
mörkare tider.
Det blir läskigare och läskigare och sen är man redo för Glowman.
Ja.
Så kan man väl säga.
Så kan man säga. Ja, för Alex novell är ju väldigt mörk. Och den är också, den är väldigt urban. Och där finns det ju inga viktorianska dockor. Det finns inga mjuka katter. Där finns det bara ensamma barn. Och det är ju det sorgligaste jag vet.
Det är nästan det otäckaste.
Ja, det är faktiskt det otäckaste. Mm. Och det är också det jag tydligen skriver om hela tiden.
Återkommande.
Ja, verkligen.
Det återkommande det. Tema. Mm. Nej, men det är väl nästan, har du tänkt någonting så att för den som läser de här spöknovellerna så ska man vilja fortsätta in i en, man ska vilja undersöka en skräckvärld eller en spökvärld eller så. Det finns en medveten tanke.
Ja, men gud, det här är ju inkörsporten till tyngre grejer, hoppas jag.
Som vi brukar säga när vi riktar oss till barn.
Ja, precis. Nej, men det som är så otroligt fint med de här böckerna som jag upptäckte är att jag hör av barn och deras föräldrar som säger att de inte har läst tidigare.
Ja.
Men att det här då har varit inkörsporten och nu läser de hela tiden och vill ha nya böcker. Jag försöker skriva 2 böcker om året nu, men de tycker inte att det är tillräckligt.
Det räcker inte.
Ja, en som,
du känner hur kraven bara växer.
Ja, men faktiskt en som redan har läst ut den här som hörde av sig idag och sa att men nu måste jag läsa nästa som kommer i mars. Ja, men läs spökhistorierna då, de är jättebra, säger jag. Ja, men jag läste ut den för 2 timmar sedan.
Gud, vilken stressig publik.
Ja, precis. De vill ju gärna, alltså det är ju fint, men de vill ju gärna väldigt mycket, och då tänker jag att det är jättebra om man kan tipsa om andra böcker.
Ja.
Så att om de läser min bok, då kanske de kan läsa Katarina Schenär till exempel, eller Ingelin Angeborn, eller Maria Gripe. Liksom.
Alltså ledas in på lite tyngre droger, som vi egentligen brukar säga.
Och sen står de där med alla Stephen King-böckerna.
Ja, det är målsättningen som någon sorts torskar i slutet.
Exakt.
Men, nej, men och lite på samma tema, det blir ju väldigt, vi älskar ju att tipsa i vår podd också. Så då kan man ju ta tillfället i akt och passa på att tipsa lite om. Nu nämner du ju Katarina Schenär och Ingrid Angeborn.
Just det, de är jättebra tycker jag.
Ja, exakt. Finns det mer liksom?
Ja, jag håller på att läsa en fantastiskt bra spökhistoria för vuxna just nu som jag gärna tipsar om. Det är en brittisk författare som heter Laura Purcell. Hon har skrivit 3 böcker tror jag totalt som är så här helt fantastiska litterära historiska mysrysare. Jag tror att hon eventuellt är utgiven på svenska, men jag ska inte svära på det. Men när jag läser nu kom nu bara här en veckan på engelska, hon heter Bone China. Och det är en historisk spökhistoria som handlar om en far och en dotter som sörjer sin familj som har dött i lungsot den efter en.
Mm. Och för typiskt att komma... lycklig situation.
Ja, det är, alltså det är som kattmynta för mig. Mm. Det, här. Det är fantastiskt. Och för att komma över sorgen så flyttar de till Cornwall. Mm. Och det är inte vackra somriga Cornwall, utan det är november och det är tung dimma och det är fuktigt. Och ja, de börjar känna en slags närvaro helt enkelt. Mm. Jag tycker hon är jättebra för hon har så fantastiskt sinnligt språk. Mm. Man kan verkligen känna, och jag tror att det var den gamla viktorianska skräckförfattaren M.R. James som sa att the aim of a good ghost story is to make the blood freeze pleasurably. Alltså att blodet ska frysas till is.
Det, för det är ganska otäckt om man inte lägger till det där
ja,
pleasurably.
Exakt.
Ja, nej, men, och, att det bara är.
Ja, men exakt. Och lite det vi pratade om förut också med att det ska vara mysigt. Och så tycker jag verkligen att Laura Purcell är. Mm. Och tycker man om hennes böcker så gillar man säkert Susan Hill också som har skrivit Kvinnan i svart som också blev film och har gått på West End i typ 30 år som pjäs. Otroligt fin liten mysrysare. Otroligt obehaglig också. Mm. Och Michelle Paver som skriver barnböcker också, jag tror, på mitt förlag. Bonnier Carlsen. Nej, Semekare, just det.
Typiskt.
Ja, det var ju synd. Men jag tycker om henne ändå. Hon har skrivit några vuxenskräckisar. Bland annat Evig natt som jag tycker är helt fantastisk som utspelar sig under en polarexpedition. Mm. För det gillar man ju också.
Mm, ja, precis. Kyla passar ju också
precis,
väldigt bra.
Precis, kyla passar väldigt bra.
Liksom världen.
Så det finns hur mycket som helst. Men det är några av mina favoriter just nu i alla fall.
Men kommer det komma fler spökhistorier från Jorvik då undrar man ju.
Ja, det är klart det kommer.
Det kommer ju fler Halloween.
Det kommer fler Halloween. Och det kommer fler böcker om ödesryttarna. Mm. Och jag har ju egentligen placerat övernaturliga och spökelement i alla böckerna, tror jag, ödesryttarna. Mm. I första boken så går ju Lisa vilse i skogen under en ritt och lockas iväg av Irblås och ser sin döda mamma. Mm. Det är ju faktiskt en spökhistoria. Mm. Och i andra boken finns det också Irblås och spöken och sådär. Så att det är ju roligt också med att skriva fantasy, för att fantasy och skräck bor ju granne med varandra. Mm. Jag tror att det var, vet inte om det var H.P. Love. Kanske H.P. Lovecraft eller någon som skrev om H.P. Lovecraft som sa att om fantasy och skräck är floder så rinner de bredvid varandra och slingras ihop när man minst anar det. Och så är det ju med fantastik överhuvudtaget. Så att absolut,
de är väldigt närbesläktade.
Så att jag vågar nog nästan lova att det kommer fler spökhistorier från Jorvik.
Det låter underbart tycker jag. Toppen. Jättefint.
Tack.
Stort tack Helena Dahlgren för att du kom.
Ja, tack själv.
Och gästade podden.
Jag älskar alltid att komma och prata om spöken.
Såklart.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Wellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.